الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. ما شاء الله في أتربتانو لكوننا إي دنا بالسنة دبوك نور الاقتباس في مشكات وصية النبي لابن عباس عليه الصلاة والسلام، profetens mäktiga råd alaihissalam till Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Och det här hadithen, vi kan nämna den för att påminna oss själva. Och det är att profeten alaihissalam en dag satt tillsammans med ibn Abbas, som då var cirka 11 år, på ett riddjur. Och så sa han: ja gulam, pojke, inni uallimuka kalimat, låt mig lära dig några ord, några få nyttiga meningar som Allah kommer att gynna dig med. Och då så säger han: ihfadillah ihfadak, bevara Allah och Allah kommer att bevara dig. Ihfadillah tajiduhu tujahak, bevara Allah och du kommer att finna honom framför dig. Ta'arrafil Allah fi raha ya'rifka fi shidda, känn Allah i goda tider, eller dyrka Allah i goda tider, lyd Allah i goda tider, och Allah kommer att skydda dig i svåra tider. Och om du frågar, så fråga Allah. Och om du söker hjälp, sök hjälp hos Allah. Pennan har torkat med vad som kommer att ske. Och om hela mänskligheten skulle samlas för att gynna dig med någonting som Allah inte har bestämt, så kommer de inte gynna dig med någonting. Och om hela mänskligheten skulle samlas för att skada dig med någonting, så kommer de inte skada dig förutom med någonting som Allah har bestämt. Till slutet på hadithen. Och vi talade då om de första meningarna i denna hadith. Och vi sa att den här hadithen är mäktig. Så pass mäktig att Ibn Rajab al-Hanbali skrev en hel bok i förklaringen på denna hadith. Och Ibn al-Jawzi sa ju att den här hadithen fick mig nästan att förlora. Yani adhashani. Den gjorde mig stum typ. Jag blev helt chockad av hur mäktig den här hadithen var efter att jag reflekterat över den. Och vi gick igenom de första meningarna. Och stannade vid meningen där profeten alaihi salatu wassalam säger: jaffat al-qalam bima huwa ka'in, pennan är torr, eller pennan har torkat med vad som kommer att ske. Och i vissa riwaya på hadithen att pennan är lyft och böckerna har torkat. Och i vissa hadither och bladen är torra. Dessa tre meningar, säger författaren, går alla tre tillbaka till att allting är förutbestämt. Ödet är sant. Det som på arabiska kallas för al-qadr, ödet. Och allting är bestämt. Och då så säger han här att allting är nedskrivet i en bok. Och allt som kommer att ske, yani, står i den här boken. Och pennan är lyft och bladen är torra. Pennan har torkat, bladen är torra. Och när man säger så här på arabiska, eller även på svenska, att, så betyder det att saker och ting är bestämda. Alltså, det är nedskriven. Det finns ingenting mer att lägga till. Det är färdigskrivet. Eller hur? Och vad är det då som Allah azza wa jalla har skrivit? Är det någon som vet? Vad har Allah subhanahu wa ta'ala skrivit? Eller vad är det som är skrivet? När vi säger ödet är skrivet. Vad är det som är skrivet? Är det stora saker, stora skeenden? Är det folks liv, folks död? Är det in i minsta detalj? Är det någon som vet?
Det är det som är al-mahfuz.
Allt. Allt, minsta detalj. Att du ska sitta här idag och säga det du sa nu. Står det skrivet?
Allt som har hänt och allt som kommer att hända.
Ahsant. Fram till?
Fram till
domedagen. Och domedagen är för evigt. Så det stämmer. Allting är skrivet i Lawh al-Mahfuz. Lawh al-Mahfuz, den bevarade tavlan som Allah har nämnt i Koranen. Där står allting skrivet. Och en muslim måste tro på ödet. Vi har ju, som ni alla känner till, arkanul iman. Att en muslim ska tro på 6 trosartiklar. En tu'mina billahi, tro på Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wal qadr, khayrihi wa sharri. Att tro på Allah, hans änglar, hans sändebud, böckerna, den yttersta dagen, och att tro på ödet det goda och det onda i det. Och det här är någonting som alla muslimer är överens om. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah säger att allt har vi skapat ut med ödet. Och ödet, som en liten introduktion här, så att ni hänger med i det ämnet som vi kommer att tala om idag. De lärde har sagt att den har fyra maratib, fyra stycken nivåer. Den är fyra punkter man måste tro på för att fullborda sin tro på ödet. Okej? Okay? Vad betyder det att man säger jag tror på ödet? Det betyder fyra saker. Nummer ett, att du tror på Allahs eviga kunskap. Ilmullahi al-azali. Att Allah azza wa jall, han är bi kulli shay'in alim. Allah är den som är allvetande. Och ni vet ju från Allahs namn är al-alim. Allamul ghuyub. Al-alim betyder här den allvetande. Och när man säger allvetande så är det allvetande. Och det omfattar att Allah vet allt som har varit. Allt som är. Och allt som kommer att ske. Och han vet det som inte är. Hur det skulle vara om det var. Hänger ni med på det? Allah vet allt som varit. Allt som är och allt som kommer att ske. Ingenting undgår Allahs kunskap. Han vet också hur saker skulle vara som inte är om de vore. Djupt, eller hur? Ja. Så vi muslimer tillskriver all kunskap till Allah. Det finns ingenting som Allah inte vet. Och man säger också att Allahs kunskap förnyas inte. Vår kunskap förnyas. Vi lär oss ständigt nya saker. Vi får reda på nya saker. Vi vet bättre. Men det här finns inte hos Allah. Allah vet alltid allt. Har alltid vetat allt. Hans kunskap förnyas inte. Okej? Okay? Så som vissa tror, vissa andra religioner, att typ Gud ångrade sig när han skapat Adam och Eva. Han såg vad människan gjorde, så han ångrade sig. Det var ett misstag. La, a'udhu billah. Allah gör inga misstag. Allah visste mycket väl vad Adam och Eva skulle göra. Allah visste mycket väl vad mänskligheten skulle göra. Okej? Okay? Så Allah har alltid vetat allting. Det är första nivån. Andra nivån är att Allah skrivit ner allting. Och vi kommer nämna hadithen att Allah skrev ner allting 50 000 år innan det att han skapade skapelsen. Okej? Okay. Och nummer tre, Allah har alltid velat allting. Al-Mashia. Det som sker, sker med Allahs vilja. Ingenting sker i världshistorien, i skapelsen, i universum, i våra liv, i hela historien, förutom att det är någonting som Allah har velat att det ska ske. Och det är också en sak som många andra religioner brottas med. De har svårt med det här. Hur kan det finnas fattigdom? Hur kan det finnas krig? Hur kan det finnas i och så? Och det är som att de säger att Gud vill inte de här sakerna. Nej, han kanske inte vill att de ska ske, men för att de är dåliga. Men han har ändå velat att de kommer att ske. För att det är som en konsekvens av våra synder. Att vi inte följer hans lag och bestämmelse. Så Allah har velat att allting ska ske. Och här är också en till viktig sak. Och det är att allting som Allah Azza wa Jalla har förutbestämt är gott. Wa sharru laysa ilayk. Profeten alayhi salatu wa sallam han sa, och ondska tillskrivs inte dig. Utan allting som Allah har bestämt är gott. Sen har vi en brist i att förstå oss på visheten bakom en viss sak. Hur kan det komma sig att vissa sjukdomar kan vara positiva, vissa krig kan vara positiva, hur kan shaitan vara någonting positivt och så vidare. Det är positivt ur en aspekt och negativt ur en annan aspekt. Men det leder till någonting gott i slutändan. Okej? Okay? Så det finns ingenting som Allah har skapat som är 100% ont, utan det finns någonting gott i allt. Som till exempel, vi sa sjukdom, en person blir sjuk. Vi ser det som negativt, eller hur? Men personen, när han blir sjuk, vad gör han? Han ödmjukar sig. Och ödmjukhet är något positivt, eller hur? Han kanske är högmodig. Han tror för mycket om sig själv. Han tror sig vara odödlig nästan, oförstörbar. Allah sänker honom. Vet din nivå. Och be mig om hälsa. Eller hur? Det får honom att vakna upp. Han kanske är värsta syndaren, kriminell. Allah ger honom cancer. Han är nära döden. Det är bra för honom. Han lämnar sitt destruktiva liv och vänder sig till Allah. Var inte sjukdomen någonting positivt? Eller hur? Barn som blir sjuka. Vad händer? Det stärker immunförsvaret. Och så vidare. Det finns många, många nyttor som vi ibland inte ser. Vad är då nyttan till exempel med att shaitan finns? Jo, det är den här kampen mellan ont och gott. För att alla ska särskilja på de goda och de onda. Det finns en nytta med allting. Utan den här kampen, den här vardagliga kampen mot djävulen. Hur skulle vi kunna uppnå höga nivåer i paradiset? Vad är det som gör att en människa stiger upp i paradiset? Det är hans trots till shaitan. Att han lyder Allah subhanahu wa ta'ala och trotsar djävulen. Det här kriget mot shaitan. Så det kräver också. Det finns en vishet bakom detta. Så det vill säga är att det finns en vishet i allting som Allah azza wa jalla har gjort. Allah har inte gjort någonting som det inte finns en hikma i. Och inte heller har Allah azza wa jalla bestämt någonting som inte är rättvist. Om Allahu bidhallamin lil'abid. Allah har inte gjort orättvisa mot någon. Och kommer aldrig göra orättvisa mot någon. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah säger jag har förbjudit orättvisa för mig själv. Och gjort det förbjudet er sinsemellan. Så dhulm tillkommer inte Allah. Och idioti och misstag tillkommer inte heller Allah. Utan allting som Allah har bestämt är rättvisa och det är vishet. Och sen har vi kanske en brist i att förstå oss på visheten bakom saker och ting. Så återigen, vad är då nivåerna av al-qadr, ödet? Det är Allahs eviga kunskap, att Allah skrivit det, att Allah velat det och den fjärde att Allah skapat det. Att han har satt det han vetat, skrivit och velat i verket. Allah har skapat det. Han visste det, han skrev det, han ville det och han skapade det. Så här är de fyra nivåerna av ödet som man måste tro på. Okej? Okay? Så här nämner profeten alaihissalam då att till Ibn Abbas, pennan i luft. Pennan i luft, blocket, pappret, pennan har torkat. Eller ödet är redan skrivet, du går inte ändra på. Och han säger att det här är bland de vackraste och finaste av formuleringar. Att säga på det här sättet. För att få en person att förstå att allting är redan förutbestämt. Och han säger att det här är någonting som genomsyrar Koranen och Sunna. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger till exempel ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Att ingenting drabbar er, vare sig på jorden eller i er själva, alltså era liv, förutom att det är någonting som är skrivet i en bok innan det vi satte det i verket. Och detta är någonting enkelt för alla. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att allt som drabbar oss är någonting som är skrivet. Det var skrivet innan det skedde. I en bok. Och den här boken är Al-Lawh al-Mahfuz. Han nämner sen från Al-Dahhak från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Allah subhanahu wa ta'ala skapade pennan. Och han sa till pennan att skriva vad som kommer att ske. Och att pennan var så mäktig att den var storleken mellan himmel och jord. Och då så säger pennan, vad ska jag skriva min herre? Och då så säger Allah, det jag ska skapa gärna från min skapelse. Vare sig det är en droppe, en växt, ett liv. Au athar, yani bihi, eller amel. Folks agerande, folks försörjning, inkomst och folks livslängd. Så pennan skrev allt som kommer att ske fram till domedagen. فَأَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ الْمَكْتُوبِ عِنْدَهُ تَحْتَ الْعَرْشِ. Och Allah bevarade då detta i denna bok hos honom under al-arsh. MashaAllah. Och det berättas också från Abi Dawud och Tirmidhi från Ubadah ibn Sabit radiyallahu anhu att profeten a.s. sa det första Allah skapade var pennan. Det första Allah skapade var pennan. Och så sa han till pennan, skriv vad som kommer att ske fram till domedagen. Och också i Sahih Muslim liknande att Allah skrev ner ödet innan det att han skapade himlarna och jorden med 50 000 år. Så allting är skrivet. I vilken bok? Kommer ni ihåg namnet på boken? Al-Lawh al-Mahfuz. Ja. Al-Lawh al-Mahfuz. Så allting är skrivet. När skrevs det ner? 50 000 år innan. Allah skapade allting. Och ett fel som vissa gör, det är att de säger Allah visste allting 50 000 år innan han skapade det. Det är fel att säga så. Vad är det som är fel med det? Allah har alltid vetat allting. Men han skrev ner det 50 000 år innan det att han skapade. Okej? Okay? Så man ska ibland vara noggrann med hur man formulerar sig. Det berättas också från Imam Ahmed al-Tirmidhi i en hadith som är Hassan. Att Rasulullah alayhi salatu wassalam en dag kom ut. Och han hade två böcker i sin hand. Och han säger, vet ni vad det här är för böcker? Och då så säger sahaba, nej det vet vi inte. Så länge du inte informerar oss vad det är för böcker. Och då så sa han, boken i min högra hand är en bok från Rabbul Alamin. Och där finns namnet på alla som ska till paradiset. Deras fäder och deras stammar. Och sedan har denna bok förseglats. Alltså den är, vi kommer inte lägga till eller ta bort någonting från boken. Och sen sa han om boken i hans vänsterhand att det här är också en bok från Rabbul Alamin. Och där finns det namnet på folket som ska till elden. Deras namn, deras föräldrars namn och deras stammars namn. Och sedan förseglades boken och ingenting kommer att läggas till eller tas bort från denna bok. Och då så sa vissa av sahaba, ja Rasulullah, men varför ska vi då agera? Alltså allting redan är bestämt, vem som ska till Jannah, vem som ska till elden. Varför ska vi då ens göra någonting? Och då så sa han, saddidu wa qaribu. Yani, gör det som är rätt. Ta medelvägen. فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمْ لَهُ بِعَمَلِ أَحْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيِّ عَمَلِ. För den som är bestämd att hamna i paradiset kommer att hamna i paradiset vad han än gör. Och den som är bestämd att hamna i elden kommer att hamna i elden vad han än gör. Och sen så sa profeten alaihissalam en liten gest med sin hand. Och så sa han, فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ. Allah har redan bestämt vad som ska hända med människorna. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. En grupp i paradiset och en grupp i helvetet. Och det finns, som författaren säger, liknande hadithen. Att han här nämner för sahaba att allting är bestämt. Allting som kommer att hända fram till domedagen är bestämt. Vem som ska till Jannah, vem som ska till elden. Det står redan skrivet innan du föddes. Och då ställer sahaba den här berättigade frågan. Men varför ska vi då ens göra någonting? Om det redan är bestämt, kan vi inte bara förlita oss på ödet? Det är en berättigad fråga faktiskt, eller hur? Och då säger han att i'malu, yani agera, saddidu wa qaribu, gör det som är rätt, istaqimu wa qaribu, och gå medelvägen. Och i en annan hadith, fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu, för varje person kommer att få det underlättat det han skapades för. Så vad menas med detta? Och det här är jätteviktigt. När det kommer till tron på ödet så går det inte riktigt ihop i mångas huvuden. De får alltid den här frågan. Är vi tvingade till att göra det vi gör? Har vi en fri vilja? Har vi inte en fri vilja? Och så vidare. Många av dem har svårt att få det gå ihop. Och då är svaret att Allah Azza wa Jal har skapat oss, skapat våra gärningar. Han vet vad vi ska göra, han har liksom skrivit ner vad vi ska göra. Men samtidigt har han givit oss en fri vilja. Och han visste vad vi skulle komma att välja. Okej? Okay? Så, den som ska till paradiset måste också agera för att komma till paradiset. Paradiset har ett pris, paradiset är inte gratis. Eller hur? Och om det då är skrivet i boken Lawl Mahfud att du ska till paradiset, då är det också skrivet att du kommer att göra gärningarna av folket från paradiset. Då står det också i boken. Så du kan inte komma och säga, alltså jag bryr mig inte, jag lever kaosliv, och om jag ska till Jannah, jag ska till Jannah. Nej, för då är det skrivet att du har gjort det valet och att du kommer att leva ett kaosliv, kriminellt liv, långt borta från Allah. Då är det som är ditt öde, och då kanske ditt öde är helvetet istället på grund av ditt dåliga val. Så skyll aldrig på ödet. Säg inte med det ödet. Det är det som är bestämt, det är bestämt. Nej. Utan du har en egen vilja. Och om vi inte hade en egen vilja, hur i hela världen skulle alla kunna fråga oss på domedagen om de felsteg vi har gjort i livet? Då skulle människan kunna säga, men det är ditt fel. Det är du som tvingar mig att göra fel. Kan vi säga så till alla på domedagen? Det kan vi inte. Ni kom hit idag. Kom ni till hit av frivilliga? Eller hur? Ni har gjort någonting haram, ni gjorde det av frivilliga. Så gå inte och skylla på Allah. Utan gör det som är rätt. Så gott ni kan hela tiden. Gör toba för era misstag, era brister. Och inshallah, ni är från Ahlul Jannah. Okej? Okay? Och han sa här också en annan en jätteviktig sak i denna hadith. Då han talade om vägen till paradiset. Och då, och det här är ett råd som vi alltid ska ha med oss i vårt liv. Och det är seddidu wa qaribu. Det är att vi ska seddidu, alltså göra det som är rätt. Eller istiqama, gå den raka rätta vägen. Följa Koranen och sunna. Wa qaribu, yani var inte extrema. Gå medelvägen. Och en annan hadith, tablugu, tablugu. Så kommer ni nå ert mål. Vad är vårt mål? Det är paradiset. Paradiset, eller hur? Och vi är i det här livet på en färd. På väg till paradiset. Vår dyrka för att komma till paradiset är som en färd. Och den här färden präglas av många olika prövningar. Och det präglas också av hur vi är i våra liv. Ibland är vi jätteenergiska, ibland är vi jättehypade, ibland är vi jättetrötta, svaga och så vidare. Har ingen ork och så vidare. Eller hur? Ibland är man starkare, ibland är man svagare. Man befinner sig i en svacka eller man befinner sig i en peak, liksom uppgång i sin iman. Men då gäller det vad? Att hela den här färden, hela livet, gå medelvägen. Aldrig vara extrem. Inte överdriva religionen och inte heller ta för lätt på religionen. Och då, endast då, kommer vi att nå vårt mål, vilket är paradis. Men faller man för kort, man är för passiv, så når man inte målet. Och är man för extrem kommer man inte heller nå målet. För profeten Alayhi Salam sa halaka al-mutanatti'un, de som är extrema kommer att gå under. La yushada din ahadun illa ghalaba. Är du extrem, du kommer krossas. Så vad är vägen till Jannah? Medelvägen. Och därför kom ihåg detta, att islam, hela islam, inte en del av islam, hela islam är en religion av al-wasatiyya, medelvägen. Islam är inte extrem i någon aspekt. Det finns ingen aspekt av islam som är extrem och överdriven. Och det finns inte heller någon aspekt av islam som är urvattnad, som är flummig och superlight. Utan det, allting är lagom. Och det kan ni reflektera över. Kolla på islams troslära. Kolla på islams dyrkan. Kolla på islams karaktär. Allting är lagom. Eller hur? Men sen kommer folk och blandar bid'a, kultur, tradition, jag tycker. Och då blir det extremt, eller det blir light och så vidare, eller hur? Och då halkar folk från sanningen. Men islam är lagom. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Naam. Sen så säger profeten alaihi salatu wassalam till Ibn Abbas. Och vet att om hela skapelsen, yani människor och jinnor, skulle samlas för att gynna dig med någonting som Allah inte skrivit, så kommer de inte kunna gynna dig. Och om de samlas för att skada dig med någonting som Allah inte skrivit, så kommer de inte kunna skada dig det minsta. Och det här är en fortsättning på föregående mening. Yani, att allt som drabbar oss, eller allt som gynnar oss i denna dunja, allting är skrivet. Och det går inte att drabbas av någonting som Allah inte skrivit. Även om hela skapelsen, människor och jinner, skulle enas för att försöka gynna oss eller skada oss med någonting. Och det här är otroligt viktig mening som vi ska lägga på minnet. Vi drabbas av olika saker här i livet. Eller hur? Uppgångar, nedgångar, sjukdomar, fattigdom, rikedom, massa saker. Allting är skrivet. Okej? Okay? Goda saker, dåliga saker, allt är skrivet. Och ingenting av det som drabbat oss har kunnat undgå oss. Du har inte kunnat undgå vad som drabbat dig. Om Allah har skrivit att du ska drabbas av någonting negativt, så kan hela mänskligheten inte avvärja denna negativa sak. Om alla jordens 7 miljarder människor, jag vet inte hur många miljarder jinner, samlas för att skydda dig, ställer sig en ring runt dig, du kommer ändå drabbas av den här saken. Och motsatsen. Om hela mänskligheten samlas för att skada dig, kan de inte skada dig om Allah inte vill. Och kolla på det här i Koranen. Kolla på till exempel profeten Ibrahim alaihissalam. Samlades inte hela byn för att skada honom? Eller hur? Och vad gjorde de med honom? De kastade honom med en katapult in i en stor brasa. De ville skada honom, eller hur? Förutsättningarna fanns för att skada honom. Han hade alla emot sig. Men Allah hade bestämt att han inte skulle skadas. Så han säger till elden, var berden wa salam. Var sval och var fridfull. Han njöt i elden. Man ser det var hans bästa dagar, de dagarna han var i elden. Subhanallah. Det är bara ett exempel. Kolla på Mosa och hans folk. De var i underläge. Firaun och hans soldater var stora och starka. Eller? De hade inte ens några vapen. De var slavar. Firaun ville skada dem. Eller hur? Och hans soldater. Hur dödade alla Firaun? Med vapen, med hit och dit? Nej. Med vatten. Eller hur? Han dränkte honom. Subhanallah. En av de största tyrannerna som levt i mänsklighetens historia dog med vatten. Och alla räddade Mosa och hans folk. Eller hur? Och det är det här som här profeten Alisson vill förankra Ibn Abbas och i alla muslimer. Att vi ska tro på detta. Att om alla inte bestämt att jag ska skadas kommer ingen skada mig. Om alla vill gynna mig, de kan inte gynna mig om alla inte bestämt detta. Och sen säger han att Allah har sagt detta i Koranen. Kullen yusibana illa ma katab Allahu lana. Ingenting annat än det Allah har skrivit kommer att drabba oss. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. I slutändan. Ingenting annat än det Allah har skrivit är det som kommer att drabba oss. Ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitab. Samma vers vi nämnde innan. Och Allah säger också kulla och kuntum fi buyutikum. Säg om ni skulle vara i era hem. De som försökte fly från jihad. Så skulle de som bestämts att de skulle dö. Dö i deras hem. De säger gå inte ut och kriga. Jag tror det var slaget av Uhud. Gå inte ut, ni skyddar er själva. Okej? Men om det är bestämt att du ska dö, spelar ingen roll om du gömmer dig under din säng. Du kommer dö den dagen. Och spelar ingen roll om du står under svärden och kulorna går förbi ditt huvud. Om det är bestämt att du inte ska dö, du kommer inte dö. Eller hur? Och kolla här på vem? Av sahaba Khalid ibn Walid till exempel. Han var med i så många krig innan islam. Han var med i alla krig i islam. Han var krigsledaren, han var i fronten. Hela hans kropp var skadad. När han dog, de sa han hade sina ärr. Alltså, från livet alltså. Över hela kroppen. Men vart dog han någonstans? Ha? På sängen. Och han säger, kolla på mig, jag dör som en gammal tant i sängen. Han ville dö shahid på slagfältet. Men det var inte bestämt. Det var bestämt att han skulle klara sig i varenda krig som han hade. Så är det. Han nämner också hadithen där Abi Darda radiyallahu anhu säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att allting har en haqiqa, en sanning, en verklighet. Och en person kommer inte att uppnå sann iman, haqiqatul iman, tills han vet att allt som drabbar honom eller undgår honom är skrivet. Annama asabahu lam yakun liyukhthi'ahu. Tills han tror att det som drabbat honom inte kunnat undgå honom. Och det som undgått honom inte kunnat drabba honom. Men du har inte riktigt fullbordat iman tills du tror på detta. Du tror på ödet. Och sen säger han en väldigt viktig sak här. Han säger vet att hela profetens råd alaihi salatu wassalam till Ibn Abbas går tillbaka till den här meningen. Okej. Okay. Och han säger här att allting går tillbaka till detta. För att om en person vet att han inte drabbas av någonting som Allah inte skrivit, vare sig det är ont eller gott, och att om hela mänskligheten samlas för att yani, förändra, att påverka, så kommer de inte påverka det minsta. Yani, någonting som Allah inte skrivit. De kan inte påverka det minsta. Så vet han, eller då vet han, om du tror på detta, vad? Du tror på ödet, att allt är skrivet och att ingen människa kan gynna eller skada dig om Allah inte vill. Okej? Okay? Att allt som drabbar dig från folk är skrivet. Okej? Okay? Om du tror på detta, så säger han, då vet han att Allah ensam är den som gynnar och den som skadar. Den som ger och den som håller tillbaka. Och detta nödvändiggör tawhid rabbihi, att han särskiljer Allah azza wa jal i sin dyrkan, i att söka hjälp och i att be och att ödmjuka sig. Och det, han särskiljer också Allah azza wa jal i sin dyrkan. Varför? För den man dyrkar, säger han här. Vad är det man avser när man dyrkar? Man avser att få någon nytta eller skyddas från någonting dåligt. Och det här, låt oss reflektera över den här meningen här. Om du tror på att Allah Azza wa Jal är den enda som gynnar och skadar, vilket vi alla tror på, eller hur? Ingen tvivlar på detta. Att all nytta, varenda nytta du har fått i ditt liv är från Allah. Vad som drabbat dig av negativa saker är Allah som har bestämt, eller hur? Och vem är det som kan gynna dig? Allah. Vem är det som kan skada dig? Allah. Vem är det du ska då vända dig till för att be om denna nytta och söka skydd från denna skada? Vem? Om all nytta och skada ligger hos Allah, vem ska du då vända dig till? Allah. Inte någon annan. Och han säger, det här är sant tawhid. Yani sann monoteism. När du väl har det här förankrat, att bara Allah kan gynna och skada, då ska jag endast dyrka Allah. Jag ska endast be till Allah. Jag ska endast söka hjälp hos Allah. För den som tror på att endast Allah gynnar och skadar, kommer inte att gå och be till en sten, till en sol, till en måne, till en människa, till ett kors, till ett helgon, till en grav. För han vet att dessa saker är skapade och de kan inte gynna eller skada. Eller hur? Så tron på att endast Allah gynnar och skadar är den tro som gör en person till en sann monoteist. Som får personen att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. För han säger här en jätteviktig sak som jag vill att ni ska minnas. Han säger, för det folk avser med dyrkan är att vinna nytta och att avvärja skada. Varför dyrkar alla på jorden? Det sägs att jag tror 95% av alla på jorden tror på någonting och dyrkar någonting. Okej? Okay? Vissa är kristna, vissa är muslimer, vissa är hinduer, vissa är... och så vidare. De dyrkar någonting. Varför dyrkar folk olika saker? Han säger här, för att få någon vinning. Eller avvärja någon skada. Det är till och med de som går och ber till en staty. De vill ha någonting av statyn. De som har påhittat Gud vill ha någonting av den här guden. Eller skyddas från någonting dåligt av den här guden. Eller hur? Men förstår man att endast Allah är den som äger nytta och skada, då är det endast Allah subhanahu wa ta'ala man dyrkar och vänder sig till. Eller hur? Och det här är logik. Islam är religionen av logik. Det är inte logiskt att gå och tillbe en sten som inte kan gynna eller skada. Att gå och tillbe en människa som inte kan gynna eller skada. Det finns noll logik i detta. Utan logiken finns i att vända sig till Rabbul Alamin som har allting i sin hand. Och därför klandrar Allah, säger han, Allah klandrar i Koranen de som dyrkar det som inte kan gynna dem eller skada dem. Det som varken kan se eller höra. När Allah klandrar al-mushrikin, avgudadyrkarna, för att de dyrkar sina statyer, så nämner Allah just detta. Varför dyrkar ni det som inte kan ge liv, det som inte kan ta liv, det som inte kan gynna, det som inte kan skada, det som inte kan höra, det som inte kan se? Dessa objekt förtjänar inte dyrkan. Utan den som förtjänar dyrkan är han som äger alla dessa. Och han säger också att även många som inte har en sann förankrad iman i sitt hjärta ger företräde till att lyda al-makhluq, skapelsen, framför att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. För att uppnå någon form av nytta eller skyddas från någon form av ondska. Men, återigen, om man då har denna tro förankrad i hjärtat att allt detta ligger hos Allah, så är det endast Allah som man vänder sig till i lydnad och i dyrkan. Och man ger företräde till att lyda Allah framför att lyda allting annat. Många människor, och han sa inte här kuffar, utan folk som är svaga i sin iman, muslimer, det här implementeras på många muslimer, och kanske många av oss. Vi ibland gör saker som inte gör Allah nöjd, för att vi vill ha någonting av människor. Du vill ha det här jobbet som är haram. Du kompromissar med din din. Du är rädd för att de ska skada dig ekonomiskt om du inte gör den här saken. Kompromissa med religionen. Du sätter deras välbehag framför Allahs välbehag. Du är mer rädd för dem än för Allah. Du vill göra dem nöjd och inte Allah nöjd. La. Och då är det som att du säger att de här människorna kan gynna och skada. La. Lämna folk. Vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Gör Allah nöjd, lyd Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den som kan gynna och skada och ingen annan. Och sen säger han att det här rådet som profeten a.s. gav till Ibn Abbas yani omfattar många, många viktiga saker. Han säger ett, att om du bevarar Allah azza wa jal, yani Allahs gränser, Allahs rättigheter, vilket är sanddyrkan, och det här är då det första rådet, så kommer Allah azza wa jal att ge dig som belöning att Allah kommer att bevara dig. Och det här är slutet av vad varje dyrkare söker från det som de dyrkar. Vad han säger här, han sammanfattar hadithen. Ihfadillah ihfadak. Ibn Abbas, bevara Allah, Allah kommer bevara dig. Bevara Allah, bevara Allahs gränser, bevara Allahs religion, lyd Allah, dyrka Allah azza wa jal, trotsa inte Allah, synden inte mot Allah, Allah kommer att bevara dig. Yani, vad är det vi söker när vi dyrkar? Vi söker att skyddas, att uppnå gott, att skyddas från ondska, eller hur? Och det är det du uppnår när du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah, så kommer Allah att bevara dig. Och sen nämner han andra rådet, känn Allah, eller vänd dig till Allah och lyd Allah i goda tider, och Allah kommer att skydda dig i svåra tider. Han sa först generellt, yani dyrka Allah, vänd dig till Allah och lyd Allah, Allah kommer att bevara dig i alla tider. Men sen mer specifikt i goda tider. För att många människor, som han nämner, dyrkar bara Allah i svåra tider. De dyrkar inte Allah i goda tider. När de har det bra, de är rika, de är vackra, de har bästa jobbet, allt livet bara leker. De vänder sig bort från Allah. När katastroferna kommer, då vänder de sig till Allah. Eller hur? Och sen ber de till Allah, Allah hjälper dem, och sen vänder de sig bort från Allah igen. Nej, muslimen ska inte vara så. Muslimen ska ständigt vara vänd till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vänder man sig till Allah i goda tider, så kommer Allah azza wa jal att hjälpa en i svåra tider. Men Allah kommer alltid att vara med dig. Och sen så nämner han här nästa råd. Och det är att man då ska endast be till Allah. Wa idha sa'alta. Om du frågar, fråga då endast Allah. Och om du söker hjälp, sök då endast hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här ska man göra vare sig man har det bra eller man har det svårt. Och sedan så nämnde han den här gemensamma, yani nämnaren och grunden till allt detta. Och det är att vi ska tro på att Allah azza wa jal är den enda som kan gynna och skada. Den enda som kan ge och vidhålla saker och ting. Hålla tillbaka saker och ting. Och att vi endast drabbas av det som Allah azza wa jal har skrivit i hans qadr. Och att hela mänskligheten är yani, obefogade, de kan inte, okapabla att gynna oss eller skada oss med någonting som Allah inte har skrivit. Och det här leder då till att vi klipper banden med el-khalq. Har man den här tron att endast Allah gynnar och skadar och ingen kan gynna eller skada förutom det som Allah har bestämt, då klipper man banden med att gå omkring och vara rädd för folk. Att hoppas på folk. Och jag vill att ni förstår det här. Alla vill ha cash, eller hur? Ja? Vill ha cash? Alla vill ha cash, därför vi jobbar, studerar och så vidare. Vem ger oss cash? Shabab. Allah. Allah är den som ger oss försörjning, eller hur? Kan någon ge oss en krona som Allah inte har bestämt? Kan vi få en krona om Allah inte har bestämt att vi ska få den här kronan? Kan vi det? La. Så är det. Om Allah har bestämt att du ska få 1 miljon ikväll, kan någon från mänskligheten stoppa att du ska få den här miljon? Nej. Så har vi den här tron, så vi klipper banden med folk. Vill du ha någonting? Be Allah. Vill du ha hjälp? Be Allah. Folk, vad ska de göra? Men folk, de är svaga, de går och förlitar sig på folk. Folk är oförutsägbara. Men Allah, han är där. Allah kan du alltid lita på, eller hur? Subhanallah. Och det är så skönt, så vackert med islam. Att förlita sig på Allah. Och ha den här tron. Wallah, det spelar ingen roll. Allah försörjer. Jag är fattig, jag vänder mig till Allah. Allah försörjer. Jag behöver en fru, Allah ger mig en fru. Jag behöver arbete, Allah ger mig arbete. Jag behöver en bostad, Allah ger mig bostad. Jag behöver hälsa, Allah ger mig hälsa. Du behöver inte gå och be folk om de här sakerna. Hänger ni med? Eller man ska inte heller gå omkring och vara rädd som för att folk ska skada en. Utan, alhamdulillah, man vänder sig bara till Allah och dyrkar honom med uppriktighet. Och man sätter lydnad till Allah framför lydnad till allting annat. Och man håller sig borta från Allahs vrede, även om det innebär att folk kommer att bli arga över dig. Och så nämner han en hadith som är daif, men det finns en liknande som är sahih. Och det är att profeten alaihissalam sa att den som söker Allahs välbehag med folks vrede kommer Allah att bli nöjd över. Och den som söker människornas välbehag, ja, med Allahs vrede kommer Allah att bli arg över. Så vad händer? Om du söker människornas välbehag att göra folk nöjda genom att synda och göra haram, Allah kommer att bli arg över dig. Och han kommer göra att folk inte heller blir nöjda med det i slutändan. Du kompromissar med din din för att vinna människornas godkännande. På all bekostnad av Allahs vrede, Allah kommer att bli vred över dig, arg över dig, och han kommer göra folk missnöjda över dig. Motsatsen, om du söker Allahs välbehag och göra Allah nöjd, Allah kommer att bli nöjd över dig även om folk blir arga. Och sen kanske till slut folk även kommer också att respektera dig. För att du är en person som står för dina värderingar. Du följer din religion på riktigt. Du kompromissar inte med din din. Och så säger han här att den som förstår att allt skapat över jord är jord. Ja. فكيف يقدم على طاعه شيء من التراب على طاعه رب الارباب. Så hur kan man ge företräde till något som är skapat av jord framför skaparen av allting? Am kayfa yarda turab bi sakhat al malik al wahhab. Hur kan man sätta den här jordens välbehag framför Allahs välbehag? Det här är någonting konstigt, säger Ajib. Yani, vad är folk för någonting? De är skapta av vad? Lamin, vad är folk skapta av? Jord. Och vad kommer de att bli? Jord. Ska vi göra dem nöjda framför Allah? Nej. Alltså, folk, de är jord. De är som oss. Hänger ni med? Så vad här som menas är att sätta Allah först. Lydnade till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner sen lite exempel på detta. Vi kan bara ta en eller två verser. Sen är vi färdiga. Och det är att Allah i Koranen säger att Allah öppnar inte dörren till rahma för någon människa. Eller ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Om Allah öppnar en dörr till rahma, till någonting gott, till en gåva, så finns det ingenting som kan hålla den tillbaka. Och det finns ingenting som Allah håller tillbaka som någon kan ge. Surat Fatir. Och Allah säger, och en jämsesk Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Om Allah vill skada dig så finns det ingen som kan avvärja denna skada förutom honom. Och om Allah vill dig någonting gott så finns det ingen som kan stoppa hans fader, hans gåva. Och så nämner han några andra verser. Så här, kortfattat då, vikten av att tro på ödet. Och vikten av att vända sig till Allah då man söker någonting. Eller hur? Ha den här starka tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi muslimer, bara som en liten khitam avslut här, vi har det otroligt vackert. Profeten alaihissalam sa att jag förvånas över muslimernas tillstånd. Allt som drabbar honom är gott. Och det här är endast för den troende. Än ingen annan har den här unika förträffligheten på jorden. Han sa om han drabbas av någonting positivt så är han tacksam och det är bättre för honom. Och om han drabbas av någonting negativt så är han tålmodig och det är bättre för honom. Yani vi, Allah i det här livet, Allah prövar oss med ont och gott. Vi är alltid mellan dessa två. Hälsa, sjukdom, rikedom, fattigdom, fritid, att vara upptagen och så vidare. Alla prövar oss med alla olika tillstånd i det här livet. Ja. Och för den troende är även de så kallade negativa tillstånden positiva. För det här är Dar al-Ibtila, det här är testets hem. Och när du är tålmodig med motgångar så blir de i slutändan positiva. Du blir sjuk. Vad gör Allah med dina synder när du blir sjuk? Sudda bort dem, eller hur? Och han ger dig också hasanat om du har ihtisab, du har tålamod. Du ber framför Allah och säger alhamdulillah ala kulli hal. Allah ger dig hasanat, Allah sätter bort dina synder. Så pass att profeten a.s. sa tills du går syndfri på jorden. Det kan vara en sån sak som att sticka sig på en tagg, sa han. Eller få huvudvärk, eller känna lite nedstämdhet. Med detta suddar Allah bort våra synder. Och han sa det kan hända att Allah har bestämt att en person ska nå en hög nivå i nästa liv i paradiset. Som han inte når med sina gärningar. Så Allah fortsätter att ge personen motgångar tills han når denna höga nivå. Så ibland vi ser motgångar som någonting jättenegativt. Men wallahi, om du vänder på dem så är de positivt. Så pass att han sa också att ahlul afia, folket som haft det bra i det här livet, kommer på domedagen önska att de vore som ahlul ibtila. De som var prövade i det här livet. När de får se deras belöning på domedagen. Och om Allah tycker om någon, vad gör han? Yusib min. Han kommer att sätta honom på test. Han kommer ge honom motgångar. Så se inte motgångar som något negativt. Allah gillar inte mig. Allah hatar mig. Jag är sjuk. Jag är fattig. Nej, det är prövningar. Så alhamdulillah ala kulli hal. Och det kanske är snarare ett tecken på att Allah älskar dig. Och att Allah höjer dina nivåer. Ger dig belöning och suddar bort dina synder. Så det gäller bara att ha tålamod i det här livet. Och att vara nöjd med ödet. Rida. Att inte ifrågasätta Allah och vad han har bestämt. Och att tycka att Allah är orättvist, Allah har gjort fel. Nej, wallahi, testeslim. Yani du underkastar dig al-qadr. Och vi kommer inshallah nästa vecka prata om nästa stycke i hadithen. Och det är stycket om tålamod. Bi-idhnillahi ta'ala. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.